Här börjar Stamtavlor, skriven av Dilsa Demirbergsten, inläst av Sara Channing Kennedy för Saga. Till David och Nomi. Förord. När mitt första barn föddes fick mitt liv nya ramar. Föräldraskapet väckte tankar om min bakgrund. Hur såg mitt kurdiska arv ut? Vad innebar det för mig? En konsekvens av förtrycket av kurder i Turkiet är att alla spår av vår historia och kultur raderats. Det finns ingen dokumentation om min stam Bertjan. Min bild av stammen, mitt hemland och min kultur är färgad av att jag lämnade Turkiet som barn. Min berättelse är också på många sätt en kvinnas berättelse, eftersom män och kvinnor lever under helt olika villkor i det samhälle och den kultur där jag föddes. Under några år var resorna till mina hemtrakter i Turkiet många och intensiva. Släktingar har berättat och fogat samman minnen och livsöden. Deras ord, bilder och berättelser blev till en bok, att läsas även av främlingar utanför familjen. Jag hoppas att mina barn inte ska känna förväntningar att förvalta min kultur och mitt arv. De måste själva få välja, få vara människor först och främst. Något som jag kämpat för att vara. Utan de många människor som, ibland med risk för sina liv, vågat dela med sig av det svåra och låtit mig berätta, hade stamtavlor aldrig skrivits. Jag kan inte nog tacka mina syskon för förtroendet att skriva om det som även är deras historia och bitar av deras liv. Tack Torbjörn. Och vad skulle jag göra utan dem som alltid finns där med råd, kunskap, stöd och tid för samtal? Vad jag är lyckligt lottad som har er, Shia, Kristina, Fatane och Amelia. Och tack till min förläggare Martin Kaunitz och redaktör Elin Sennerö. Min mormor som inte kan läsa kommer aldrig att kunna förstå raderna i denna bok. Utan hennes kärlek och oändligt många sagor och berättelser skulle livet vara utan färger. Dilsa Demirbag Sten. Stockholm 2005. Nora. Nora packade hans väska. Tårarna rann över kläderna och lämnade spår av sorg och längtan. Tidigt på morgonen hade hon tvättat varje plagg med omsorg och hängt upp dem nära elden för att torka. Ångan värmde det nedkylda rummet. Alla andra i hemmet sov. De enda som var uppe så tidigt var kvinnor som ammade och Nora som tvättade. Trots att kläderna inte hade använts kunde hon känna doften av honom. Han levde inom henne, med henne, i allt hon gjorde. Selahattin hade inte många plagg. Det skulle bli fler i landet där socialisterna hade makten och människorna var fria. Det hade han sagt till henne. Nu skulle de skiljas åt för en tid och hon visste att väntan på återförening skulle bli svår. Han var hennes första och enda kärlek. Tre flickor hade de fått inom loppet av 4 år. Alla födda på hösten efter att stammen hade återvänt från bergen ner till byn. Inga fler barn, hade maken vädjat till henne. Jag kan inte försörja dem vi redan har. Men Nora ville så gärna ha en son. En pojke som skulle bevisa för släkten och svärfadern att hon dög som kvinna. Släktingar försökte trösta Nora och önskade henne bättre tur nästa gång. Noras mor som väntat på barnbarn i över 8 år älskade dem trots att de var flickor. Se på flickorna, vackra som solar, sa barnens mormor och försökte lindra sin dotters besvikelse. Selahattins moster hade rest med sin make till Sverige. Fabrikerna skrek efter arbetskraft där, sades det. Mosten fick ett brev från Selahattins mor som hoppades att sonen skulle få hjälp att komma till det kalla landet.